Finland har stora förhoppningar gällande vätgasen. Men händer det något eller finns det bara en massa visioner och projekt som stampar på ställe? Och vad är det riktigt den här vätgasen ska användas till? Ja, det ska vi prata om idag. Med mig som gäster har jag Sari Kola, ordförande för Botnia-nätverket. Välkommen.
Tack.
Rasmus Töjer, direktör för framtida kraftverkskoncept på Wärtsilä. Välkommen.
Tack för inbjudan.
Jari Ihonen, forskare på Teknologiska forskningscentralen. Välkommen.
Ja, tack, tack.
Och Mikko Helle, forskare på Åbo Akademi. Välkommen också du.
Tack, tack.
Mitt namn är alltså Joni Kyhäröinen. Vätgasen, ja. Den ses av många som en viktig del av den gröna omställningen. Och Finland vill vara i framkant. Sari Kola, kan du kort förklara vad är Botnia-nätverket?
Botnia Network, eller Botnia Hydrogen Valley, täcker hela västkusten av Finland. Och i framtiden vi siktar på att ha årlig produktion på cirka 450 000 ton grön vätgas i 18 olika värdekedjor.
Ja, varför satsar ni på vätgasen? Varför anser ni att den är viktig för Finland?
Vätgas är jätteviktig för Europa och för Finland för den del att Finland i framtiden ska leverera ungefär 11% av hela EUs grön vätgas. Och det betyder jättestora möjligheter för finska industrin, så det är en helt ny industribransch, och sen olika industriella processer som använder vätgas.
Nå, vad är läget just nu då? Enligt den information jag har fått av dig så finns det 3 vätgasanläggningar i drift i Finland och 15 under utveckling. De här 3 anläggningarna, vad gör de rent konkret? Producerar de alltså vätgas?
De producerar vätgas, och det var just idag i Hesarin att egentligen Haikamaet i Karleby, de har fått ganska signifikanta investeringar, så de är en startup. Sen har vi P2X i Solutions i Harjavalta som börjar producera förra år. Och sen har vi liksom nästa projekt som är på kommande Koppö Energi i Kristinestad, är 10 gånger större än fabriken som redan finns i Harjavalta. Så vi har ganska signifikanta projekt som går framåt, och vi väntar på final investment decisions efter sommaren.
Jari Ihonen, vätgasforskare. När du hör på vad Sari Kola berättar, vad är din bild av läget? Går det framåt med vätgasprojekten i Finland?
Ja, det går framåt, och det finns många projekt. Och också det finns några lite mindre projekt som är redan på gång eller producerar, som kalla projekt av Fortum i Loviisa, och sen Helen ska ha sin vätgasproduktion i slutet av året. Så att de är ganska små projekt, men också de större projekt går framåt. Det finns också dåliga nyheter, men överallt så det går framåt i Finland.
Ja, nu använder vi ordet projekt, och det var ganska viktigt det också att man använder just det ordet, för till exempel Peter Lund, professor i teknisk fysik på Aalto-universitetet, han tror att det går till 2030-talet innan man ser mer konkurrenskraftiga projekt, och säger att om en tiondel av projekten blir verklighet så är det ett bra resultat. Är det som man ska se på det, att om en tiondel faktiskt blir verklighet, då har man lyckats?
Ja och nej. Det beror på vilka projekt man räknar som riktiga projekt. Att om vi säger att om vi producerar ungefär 1 miljon ton vätgas på 30-talet, då har vi lyckats bra.
Mm. Det som för en utomstående kan man nämligen lätt få den här bilden om att det är mest en massa prat som inte resulterar i något konkret, men det händer konkret någonting också.
Jo, det händer både i Finland, de mindre projekt, och sen i Europa, så att det finns någon investeringsbeslut varje vecka om man följer nyheter. Men det blir mycket mindre än vad man tänkte några år sen. Så förstås det kan kännas som en besvikelse. Och det är det. Men det går framåt och hela branschen går framåt.
Jag läste en artikel med dig som är några år gammal. Och där sa du ungefär så här att man kanske har haft lite för grandios, lite för stora bilder, lite för stora förhoppningar om vad allt den här vätgasen ska kunna användas till. Är det så att man tror lite för mycket att den här vätgasen ska lösa alla problem?
Det löser inte alla problem, men det löser många viktiga problem. Som sagt, det är viktigt råvara i industrin, och där använder man mycket, kan man säga, fossilbaserat vätgas. Det ska ersättas först, och sen ska man producera kemikalier av ren vätgas, så att det är stora koldioxidutsläpp som sker i de processer, så att de kan man lösa, och sen man kan till och med använda det lite i trafik i vissa trafiksform, men det löser inte alla problem, det är klart.
Det löser inte alla problem, säger Jari Ihonen där. Mikko Helle, forskare på Åbo Akademi, vad säger du? Vad är realistiskt? Vilken roll kan vätgasen ha i Finland?
Nu tycker jag personligen att den kan ha ganska stor roll. Om vi nu tänker att jag har forskat ganska mycket inom stålindustrin. Så där har vi nu stora förväntningar att vi ska få det här grön stål tillverkat där i Finland. Det vill säga, vilket sen leder till det att vi kan ersätta ungefär, eller få bort ungefär 7-8% av de här finska koldioxidutsläpp. Om vi skulle lyckas liksom konvertera hela stålproduktionen i Brahestad till den här vätgasbaserad. Och förstås sen all den här tillverkningen av syntetiska bränslen för flygtrafiken, till exempel det här gödsel, ammoniak. Så nu har vi där liksom väldigt, väldigt stora liksom möjligheter och bra möjligheter. Till exempel just om vi tänker på den här flygbränslet till exempel, dit behöver vi ju förstås kol någonstans. Och vi har ju liksom bra källor med liksom biobaserad koldioxid här i Finland, eftersom vi har skogsindustri. Så det finns liksom goda möjligheter att kombinera grön el med grön CO2, alltså koldioxid. Och då producera de här syntetiska bränslen så att vi kan liksom använda gröna bränslen i flygtrafiken och också en del förstås i vanlig trafiken förstås.
Goda möjligheter, sa du där. Då kommer man kanske in på det här, vad är det som krävs nu för att det ska riktigt ta fart det här? Du skrev ett mejl åt mig igår så här: investeringar väntar på efterfrågan, och efterfrågan kommer med EUs regler och lagstiftning. Så ska man alltså tvinga fram efterfrågan på vätgas via lagstiftning? Är det som man ska förstå det här?
Tänker jag liksom själv att det, därifrån kommer det. Att eftersom det här gröna bränslen, de är ju fortfarande mycket dyrare än de här fossila bränslen. Så egentligen det enda sättet att hur kan vi liksom öka användningen av de här gröna bränslen, det måste ju komma från lagstiftningen eller förordningar eller vad man skulle kalla dem. Men på det sättet att om vi nu börjar liksom säga att flygtrafiken måste använda så många procent av de här syntetiska gröna bränslen, så där har vi ju en tydlig sån här efterfråga som sen egentligen gör att vi får de här investeringarna att gå framåt. Och sen förstås när vi har liksom mera och mera produktion, så då kan vi liksom minska egentligen det här enhetspriset, och då blir det ju liksom så småningom liksom lönsammare. Det var ju lite samma med vindkraft någon gång länge sedan, att det var nu kanske inte lönsamt, och då hade man alla möjliga stödformer för den där vindkraften. Men nu i dagens läge är det ju bättre. Så att på det sättet liksom, nu går det ju framåt det här utvecklingen.
Sarikola, håller du med om att det är via lagstiftning som den här pushen framåt ska komma?
Det kommer säkert med push, men man kräver också liksom pull. Och jag tror nog att den här geopolitiska situationen har ganska mycket att göra, att det blir inte bara fråga av hur mycket det kostar, men där finns andra faktorer i också. Till exempel resiliens. Och det som Mikko sa, att man behöver liksom grönt koldioxid och lagstiftning. Jag tycker att en av de där, liksom en av viktigaste saker är att hitta på nya affärsmodeller och marknader, inte bara för vätgas, men också för grönt koldioxid. Teknologin finns, men marknaden och marknadsmekanismen liksom, det fattas.
Hur ska man få till stånd den marknaden då?
Jag tror att en av de där sakerna som man behöver är samarbete mellan projektutvecklare, politiker och sen liksom hela industrin, om man kan säga så.
Om jag nu snabbt går tillbaka till det här med lagstiftningen, så EUs nya gasmarknadslagstiftning, den håller på att implementeras i Finland som bäst. Det finns en arbetsgrupp som håller på med det här. Skulle den här lagstiftningen ha behövts redan mycket tidigare? Skulle det ha hjälpt på något sätt? Vad säger du, Jari Ihonen?
Jag tror inte att just den lagstiftningen här är den avgörande. Det är mer just de straffavgifter som kommer från en annan lagstiftning som är den på engelska rätt direktiv. Att vilka straffavgifter ska man betala om man inte distribuerar vätgas, eller om man säger vätgasbaserade bränsle till trafik och industrin. Så att, men som sagt, de straffavgifter och deras nivå är helt avgörande att få marknaden på gång. Och sen när marknaden är på gång, då utvecklas teknologin vidare.
Det låter som väldigt mycket piska och lite morot det här. Eller vad säger du? Finns det någonting som faktiskt skulle locka investerare istället för att bara så att säga tvinga fram investeringar?
Sanningen är att man behöver tvinga nu. Men säkert just den geopolitiska situationen och sen när prisskillnaden mellan fossila bränsle och de gröna bränsle minskar, så behövs det lite mindre piska.
Rasmus Teir, du har suttit och lyssnat en stund här nu. Wärtsilä producerar ju motorkraftverk som använder vätgas. Vad används de här kraftverken till i dagsläget?
Ja, det stämmer. Vi utvecklar motorteknik som kan fungera på vete, men även vete-derivativ, det vill säga bränslen som är producerade av grönt vete, som till exempel ammoniak eller metanol. Och till exempel inom sjöfarten så har vi vad heter det, skepp som redan har köpt motorer som ska gå på metanol och ammoniak. Första skeppen som ska köra på ammoniak kommer till start upp under detta år. Och även på ren vätgas så har vi vår första produkt som kör. Och det är väl främst för att stödja förnyelsebar energi, vind- och solenergi då som står för det nya så att säga baskraften i ett nytt elsystem, och så behöver du någonting som lagrar energi för att liksom fylla upp det där gapen när det inte blåser eller solen inte skiner. Så det är den långsiktiga rollen för vete inom energimarknaden. Men då inom den marina sektorn då, så, som har framkommit här än tidigare, så EU har sådana Fuel EU Maritime regelverk som sätter nu redan i kraft att 2035 så måste emissionerna komma ner på en viss nivå. Sen blir det jättemycket stramare fram till 2040. Och allt det här leder till ganska kännbara straffavgifter för om man inte uppnår de här målen. Och då kommer det in i bilden att blanda in eller helt använda då förnyelsebara bränslen inom de här branscherna. Så, och tekniken som vi utvecklar och vi säljer den idag, så den är i bruk 30-40 år in i framtiden. Så vi måste redan idag utveckla den teknik då som, så att kunder i framtiden kan konvertera och börja använda de här nya bränslen också för utrustning som säljs idag.
Nästan allt det här går väl på export, om inte jag nu är helt ute och cyklar. Finns det ingen marknad här hemma för just någonting med vätgas, motorkraftverk eller någonting liknande?
Definitivt finns det rum också på den finska marknaden. Vi har också från vårt företags sida gjort modellering av det finska elsystemet och ser att definitivt det finns en plats för sådana balanskraft också i Finland. Och det finns också bevis på sådana investeringar gjorda och i framtiden också då på vete. Att hela drivkraften för veteekonomin är ju förstås den här så kallade dekarboniseringen, eller att komma bort från fossila bränslen. Och jag är väl kanske där i det lägre också, att i dagens läge är vi nog mera på det här att vi behöver piskor än morötter. Att det kommer via de här liksom inblandningskraven och att det finns mekanismer. Till exempel om vi tar energimarknaden i Finland, så en arbetsgrupp tillsattes i fjol som tittar på det här att finns det en plats, hur skulle mekanismerna kunna vara för en icke-fossil sån här balanskraft som kan stöda när inte sol- och vindkraften räcker till. Och det finns ett förslag på en sån här för att underlätta det här, men sen ska det då jämkas med hela EU-lagstiftningen för du får implementera en sån, men sån här mekanismer finns som på arbetsbordet som kan öppna upp de här marknaden då vi går vidare.
Nu kommer vi in på lite piska där igen, och det kanske logiskt att gå över till den här funderingen. Det finns kritiska röster som menar att vätgasen är en grön bubbla. Den är dyr att producera, den är explosiv och den är svår att lagra. Vad säger du om det här, Mikko Helle till exempel?
Jag skulle säga så här att i industrin, vi har ju använt liksom vätgas nu ganska länge. 100 år säkert, ännu längre. På det sättet liksom, det är inte ett ny sak, det är inte ett ny ämne på något sätt. Att om vi tänker våra processingenjörer och sådana här, de är ju vana att i industrin använda vätgas. Så på det sättet är det inte någonting nytt. Och nu har man ju alltså det här lagringsproblemet. Egentligen, de är nu alla liksom lösbara problem. Så att på det sättet liksom att nu kan man lagra vätgas. Det är förstås inte kanske så optimalt eftersom det kräver så pass mycket utrymme. Eller så måste du komprimera det väldigt, väldigt mycket. Men inte det är ju på det sättet liksom någonting nytt att lagra den, eller inte skulle jag säga heller att det är så hemskt liksom farligt. Att det är nu vi lagrar ju olja, vi lagrar allt möjligt andra saker också som liksom bränner ganska bra. Okej, vätgasen kanske bränner lite bättre än nu. Men på det sättet liksom, från industrins synpunkt, så det här är ingenting nytt. Att de här saker som vi har gjort liksom länge och vi kan operera med dem, så på det sättet liksom tycker jag att det här är inte det problemet egentligen.
Jari Ihonen, hur är det? Ser du någon risk att det här är en bubbla, att den spricker, att det inte blir något mer av hela vätgasrevolutionen, om man ska kalla det?
Det har nästan spruckit redan, så att de alldeles för stora förhoppningar är kanske borta. Och nu har man läge där man siktar lite mer realistiska projekt. Och det finns vissa saker som är helt, hur man säger, dumma. Som att göra lågtemperaturvärme av vätgas och det som har föreslagits och så vidare. Men det finns också riktigt bra användning för vätgas. Så att, jo, det fanns en sån hype några år sedan. Men jag tror att vi är nu på väg till rätt riktning.
Den har kanske spruckit lite redan, så Jari Ihonen där. Vad säger du om det, Sarikola?
Jag tycker att frågan är kanske att vad producerar vi? Producerar vi vätgas eller producerar vi gröna bränslen? Om jag tittar på de där 18 värdekedjor som vi har i utveckling i Botnia-regionen. 12 av dem producerar gröna bränslen, så e-metan, e-metanol, e-ammoniak. Och det är egentligen kanske något sånt som vi kan lagra lite bättre. Det är samma sak än vanliga fossilbaserade bränslen. Och för Finland är det ju bättre att ha den där liksom, mera eller vara lite högre i den här värdekedjan. Så att man har vätgasproduktions fabrik, om man säger så. Sen kan man ha den där bränslefabrik där bredvid. Och den där bränslen är sen produkt som man kan antingen använda i Finland eller exportera. Och där finns mycket möjligheter. Mycket mer, och det är mycket mer lockande för finsk industri, tycker jag.
Mikko Helle, är det så här man ska se lite på vätgas, att man kanske inte fokuserar allt på just vätgas, att det finns mycket där omkring som
kyllä,
Sari sa också.
Absolut, absolut. Just precis så som Sari sa. Det var bra sagt på det sättet. Att jag tycker att jag har helt samma åsikt att vi ska tillverka de här högvärda ämnen. Är det nu sen just flygbränsle, trafikbränsle, ammoniak, metanol, alla de här liksom gröna kemikalier från den här vätgasen och sen liksom transportera dem och sälja dem. Så det är liksom, kyllä, det är mycket bättre.
Men oberoende så krävs det ju enorma investeringar för att bygga de här anläggningarna. Och vem är det som har de här pengarna? Är det stora utländska aktörer? Är det EU-pengar? Varifrån ska det komma?
No, nu tror jag att det är liksom stora företag. Måste egentligen att det, hur ska vi se på det här? Vi skulle kunna tänka på det sättet att det är de som behöver de här kemikalierna eller bränslen, så kanske det är de som sen investerar också, att de har liksom tillgång till de där materialerna sen också i framtiden. Att om det liksom blir bara liksom, så som nu Rasmus redan påpekar där, att det här sjöfarten har ju sina regler som liksom blir strängare och strängare under åren. Så då måste ju alla de här bolagen som sen använder de här bränslena, de måste ju se till att de har liksom tillgång tillräckligt till de här gröna bränslen. Så på det sättet liksom det kommer liksom därifrån de där investeringarna också. Att de här företagen måste liksom se att okej, vi behöver så här mycket, så vi måste ha de här produktionen någonstans. Att då är det ju sen att okej, företagen de sen köper från någon annan de här, att någonstans där i kedjan är den sen som liksom investerar och det är någon sen som betalar. Att det är alltid just det här att vi har en slutprodukt och någon som köper den där slutprodukten och är beredd och lovar att okej, vi köper så här mycket under de här kommande 10-20 år och så får vi att det här blir liksom lönsamt, att nu kommer det därifrån kommer de där pengarna sen också.
Ja, jag kan nästan inflika här också att man pratar ju oftast om att Finland är ett kapitalfattigt land och det finns inte riskkapital och så bortåt. Men jag vågar påstå att om den här långsiktiga efterfrågan är tryggad via då till exempel sån här mandat då att okej, inom en viss bransch så behövs det ett bränsle, så då hittar nog företagen också de här investeringspengarna och gör de investeringarna. Men det handlar allt om den här långsiktiga efterfrågan, så du har den säkrad för 15 år eller kanske 20 år. Så där ligger grunden liksom.
Ja, Rasmus, är det då företag som till exempel Wärtsilä som måste driva på utvecklingen här i Finland till exempel?
Vi lobbar förstås, men vi är också del av ett stort kluster med över 80 företag i Finland. Vår förra minister Kai Mykkänen, på hans initiativ skapades ett vetekluster i Finland med i princip alla stora och många mindre företag i Finland, där vi samarbetar just runt att hur den här värdekedjan, hur ska vi få den igång, vad behöver regeringen göra också för att liksom främja den här utvecklingen. Så på många plan behöver det här jobbas på, så att säga.
Ja, vilken roll har staten då egentligen? Jag menar, finska staten är ju allt annat än rik just nu, om man säger som så. Vad kan den göra? Är det främst de här regelverken?
Ja, Finland har ju ambitiösa klimatmål att vi ska vara kolneutrala 2035 och inskrivet i regeringsprogrammet finns även det här att Finland ska producera 10% av det gröna vetet 2030. Så yes, vi har ambitioner. De måste följas med vad heter det nu, med liksom åtgärder. Och klart att det här är delvis också politiskt känsliga frågor om vi pratar om att det har kostnader för konsumenter att vänja oss av från fossila bränslen. Så det är en sån här balansgång där, att hur långt det politiska kapitalet räcker.
Kostnader, då kommer jag utsökt att tänka på en sån fråga. Till exempel till Jari Ihonen, är det för dyrt att vara klimatvänlig? Kostar det för mycket?
det förstås kostar mer i sikten om man inte gör vad behövs just nu. Men det är också sant att producera vätgas är väldigt dyrt nu. Och det beror framförallt på höga kapitalkostnader för elektrolysöranläggningar. Men förhoppningsvis de kommer ner som de har kommit ner för vindkraft och solkraft. Så att, men i vilken takt, det är en bra fråga.
Mm. Jag har ställt en del kritiska frågor här, men vi ska ju också kanske uppmärksamma det att Finland har ju fördelar här vad gäller, vad ska vi nu säga, det här med att locka de här investeringarna. Vi har mycket vindkraft. Hur stor betydelse har det, Sarikola?
Det har jättestor betydelse, och jag ska fortsätta från det vad Rasmus sa av statens roll. Att staten har en jätteviktig roll att utveckla elnätet, och staten investerar ganska mycket via Fingrid. Och den där stabila näten, elektricitetsnätet, det är jätteviktigt också för utveckling av ny industri. På samma sätt har Gasgrid ganska ambitiösa planer med vätgasinfrastruktur. Så det är jätteviktigt. Men jag skulle egentligen också lyfta rollen som kommuner och städer spelar i den här utvecklingen. Och till exempel Koppö Energi som är säkert eller hoppeligen den nästa projekt som kommer igång. Så de bygger i Kristinestad, och Kristinestad som stad stöder nog ganska fullt den där utvecklingen som tar plats där.
Ja, det har ju varit en del problem med det här Koppös projekt. Det är ju kopplat till Westernergy som bränner avfall, och om jag har förstått det rätt så är det ett problem med att de här avfallsförbränningsanläggningarna borde bli en del av EUs utsläppshandelssystem. Att det är lite det som man kämpar med där. Det kan vara att det har hänt något på den fronten. Jag vet inte, vi kanske inte ska gå längre in på det eftersom vi inte har Koppenergi här själva som kan berätta hur det står till. Men Sari, du har förhoppningar om att det där kan bli av?
Jag hoppas att det blir av. Och det ser nu, jag var där i Kristinestad för några veckor sedan, och det ser betydligt bättre ut nu än det så tidigare.
Världsläget då. Vi har Donald Trump och Vladimir Putin som krigar och skapar en massa osäkerhet. Har det här någon inverkan? Är det någon som vågar satsa i den här världssituationen? Vad säger du till exempel, Jari Ihonen?
Europa har sina regler nu, och om vi borde våga hålla dem fast. Och eftersom de regler, de skapar marknaden, och det är vad som behövs här i Europa. Men samtidigt så, om räntanivån går upp så blir kapitalintensiva investeringar dyrare och så vidare. Så att, vi är inte, man säger, det finns ingen isolering av Europa. Så vi är beroende på de andra platserna också i världen.
Jag frågar också av den anledningen, för att Green North Energy planerar en anläggning i Nordendal. Och där sa vd:n i mars att det största hindret just nu är den geopolitiska situationen. Så Mikko Hellenu, tycks du ha en del inverkan säkert?
No, jag förstås den har, men på samma sätt som det redan, Sari redan nämnde här tidigare, att det är en sån här, på det sättet att vi måste ju liksom vara liksom det här mera resilienta för de här förändringarna. Så att om vi, desto mer vi själv kan producera, är det sen ammoniak eller är det syntetiska bränslen så här, så det liksom ökar våran liksom möjligheter att motverka de här störningar i världen, så att säga. Att nu, vi har nu alla sett vad har hänt med bränslepriserna här på senaste veckorna, och genast har det varit prat om att okej, gödselpriserna ökar och så vidare och så vidare, och eventuellt leder det till att matprisen ökar. Så desto mer vi kan liksom bortgå från de här fossila och vara liksom mera sådana här själv försörjande gällande just till exempel ammoniak eller så här, så det liksom ger oss liksom en bättre trygghet mot de här variationerna i världen, skulle jag säga.
Ännu lite om det här, de pengar som krävs och de investeringar som krävs. Wärtsilä var vi inne på där, stort företag som kanske har en del muskler till det här, men finns det andra inhemska företag och investerare, eller tror ni att de här pengarna ska komma från utlandet, från stora aktörer därifrån? Säger till exempel Rasmus Teir, tror du?
Nej, jag tror inte vi är enda företaget här som siktar på vete-ekonomin, att alla stora företag i Finland och även mindre ser ju på den här värdekedjan, och analyser som vete-kluster har gjort så pekar på att 90% av arbetsplatserna som skulle skapas i en sån här industri, de ligger i produkter och tjänster, så definitivt gäller det då att skapa högt förädlade produkter från vetet då, och föra den vidare, och till exempel när det gäller forskning och att utveckla nya produkter, så Business Finland har ju sån här veturiprogram där man kan få tillgång till lite forskningsunderstöd och dra med sig mindre företag med det stora. Och det här, det finns otaliga sådana här projekt på gång, och fyra av de här veturin idag så har en koppling till vete. Så definitivt finns det mycket aktivitet på den här sidan.
Jag vill ändå återgå till det här som Jari Honen sa för redan en bra tid sedan, det här med att bubblan har delvis redan spruckit. Förra sommaren gick storsatsande Flexens i konkurs. Det var en investering som skulle gå lös på 700 miljoner euro. Det skulle byggas i Karleby, och nu är det så att ingen ens vill köpa konkursboet. Men är det just sådana här massiva anläggningar som tiden kanske då liksom har sprungit förbi? Eller hur måste man satsa i framtiden? Eller nu redan, Jari Honen?
Jo, en Flexens anläggning gick... Eller de gick i konkurs, och sen de kunde inte fortsätta projekt där, men det är så att det finns många projekt och vissa går vidare, andra går inte vidare, och händer som vad nu händer med Flexen. Så att, men grejen är att projekt måste vara stort att få den ekonomi av skalan. Så att man behöver också mindre projekt där man kan lära sig saker. Men skalaeffekt blir ganska stort i kemiindustrin när man ökar liksom anläggningsstorlek.
Där tror jag att vi börjar sätta punkt så småningom. Jag hoppas att ni som har lyssnat har lärt er någonting. Jag tror att jag har lärt mig någonting. Jag vill tacka mina gäster. Sari Kola, tack för att du var med.
Tack.
Rasmus Teir, tack till dig.
Tack.
Jari Ihonen.
Tack, tack.
Och Mikko Helle, tack till dig också.
Stort tack.
Mitt namn är Joni Kyhäränen.